Just got to focus. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في fortsätter att gå igenom denna välsignade bok Sahih Tarhib och Tarhib av Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, som i grunden är skriven av Imam al-Mundhiri. Och vi är fortfarande i kapitlet om bönen, och vi är på den 15:e lektionen, där vi fortsätter att tala om ämnen relaterade till att be i samling. Och vi har kommit fram till kapitel 30 här, där författaren då säger förmaningen av att fylla raderna och att täppa igen de tomma platserna. Att rätta ut och att fylla raderna, fylla de tomma platserna. Ja. Och vi har ju tidigare talat om dygden av att be i första raden och lite frågor relaterade till detta. Och författaren nämner först hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufuf. Allah subhanahu wa ta'ala och hans änglar gör salat. Och vi nämnde ju tidigare att Allahs salat betyder hans rahma. Att Allah ger sin salat över en person betyder att Allah förbarmar sig över personen och förlåter personen. Och att änglarna gör salat över en person betyder att de ber om förlåtelse för personen. De gör istighfar för personen. Så Allah Azza wa Jal och hans änglar yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufuf. Allah Azza wa Jal och hans änglar, yani yusalluna, för dem som fullbordar raderna. Och det lades till i hadithen också att den som täpper igen en tom plats i raden kommer Allah att höja en nivå. Mashallah. Så vad är det som här antyds på? Jo, det är att om man är i moskén och det finns en tom plats i raden framför en, så ska man fylla denna plats. Man ska inte lämna denna plats tom. Och man ska inte heller påbörja en ny rad i moskén tills man har fyllt den första raden. Ni vet, ibland du kommer in i moskén och du vill ställa dig i mitten, kanske tredje, fjärde raden. Men det finns en plats på raden innan, kanske längst ut på kanterna. Då ska du inte starta en ny rad, utan då ska du fylla de första raderna. Det här är innan bönen. Och även under bönen. Om det nu skulle vara så att du börjar be och en person framför dig lämnar sin plats, då är det sunna att ta ett steg eller två steg fram och fylla den här, eller ta den här personens plats. Och det här är någonting som vi ser att många muslimer verkar vara rädda för. Vissa har den här bilden av att man får inte röra sig i bönen. Alltså inte alls typ. Och absolut inte ta några steg i bönen. Och det här är en felaktig förståelse. Dessa hadither tyder på att det är en sunna. Inte bara någonting tillåtet, utan någonting rekommenderat att göra. Att fylla dessa tomplatser. Och de lärda säger att det sker då antingen genom att personen bakom tar ett eller två steg och tar den här personens plats. Och skulle det inte ske, så kanske då personen på sidan där bakom kan ta den här platsen. Eller så går personen bredvid honom åt sidan och täpper igen i den här tomma platsen. Hänger ni med? Att till exempel då du har två personer, personen i mitten går. Då går personen bakom och tar hans plats. Eller om de inte gör det, så går då den här personen till åt sidan för att fylla den här platsen, och personen bredvid honom går åt sidan och så vidare. Så att det inte lämnas ett tomrum i bönen. För vi nämnde ju tidigare det här med att shaitan till och med går emellan. När man står bredvid varandra, men att man inte står tillräckligt nära varandra, så kommer shaitan emellan oss i bönen för att förstöra vår koncentration. Och vad ska vi då säga om att be med en meters avstånd eller liknande? Det här är någonting som muslimen då ska undvika. Och vad händer när du gör det här? Så får du en otroligt stor belöning. Allah azza wa jal yusalli alik. Yani Allah azza wa jal sänder ner sin rahma över dig. Änglarna ber om förlåtelse för dig och Allah höjer dig en nivå. Ja, nu tar jag två steg i bönen. Och det kommer ännu mera belöning. Det nämndes också att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att bygga för dig ett slott i paradiset. Profeten alaihi salatu wassalam sa att den som fyller ett tomrum kommer att upphöjas en nivå. Och det kommer att byggas för honom ett slott i paradiset. Autentisk hadith. Yani för varje gång du gör den här sunnan så bygger Allah subhanahu wa ta'ala för dig ett slott i Jannah. Mashallah. Och det nämns också att det är ett av de bästa av steg man tagit. Yani fi sabilillah. Så det här är någonting som muslimen ska försöka att praktisera. Det nämns också här från Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade gå till raderna. Alltså innan bönen, när man kallat till bönen, gjort iqama, så brukade han gå till bönens kanter, yani sidor, och rätta ut dem. Tayyib, fayamsah manakibana. Så han brukade kolla att människornas axlar var parallellt med varandra. Tayyib, aw sudurana. Eller människornas bröst. De stod parallellt med varandra. Han går till sidan och kollar att en person inte står längre fram och en andra inte står längre bak. Utan alla står helt rakt. Och så sa han: La tahtalifu fa tahtalifa qulubukum. Skiljs inte åt. Eller var inte oense. Alltså stå inte inkorrekt. Oparallellt. För då kommer alla att skilja mellan era hjärtan. Ja, den här yttre mukhalafan, att trotsa denna sunna, kommer att leda till att era hjärtan sen kommer att splittras sinsemellan. Och så brukade han säga att Allah azza wa jal och hans änglar yusalluna ala alladhina yasiluna saf al-awwal, som vi nämnde i tidigare hadith. Och den här frågan diskuterade vi lite i sista lektionen. Just det här med att rätta ut raderna, att det är en väldigt viktig sunna. Som också många idag tar väldigt lätt på. Du ser i moskén att imamen max kanske vänder sig och han säger stå, Allahu Akbar. Eller hur? Han kollar lite på första raden, de som står bakom honom, stå. Det är inte heller sunna, bara säga stå. Utan man använder de här termerna som har nämnts i hadithen. Att rätta ut raden, fyll raden, taqarabu, låt raderna stå nära varandra. Och suddel furaj, täck eller fyll de tomma platserna också i raden. Så vad har nämnts? Att man ska stå jämnt, rakt. Taib. Och sen har vi att man ska stå nära varandra. Taqarabu. Eller man ska inte stå långt ifrån varandra. Så pass att sahaba radiyallahu anhum, hur implementerade de denna sunna? Är det någon som kommer ihåg? Hur implementerade de och förstod de beordringen av att stå nära varandra? Är någon som kommer ihåg det? Ja, men hur? Ja. Häl mot häl och axel mot axel. Precis. Den är så pass nära att det var häl mot häl och axel mot axel. Och här nämner vissa ulama, som Sheikh Albani rahimahullah, att det här är den korrekta förståelsen av hadithen. För att vara så som sahaba radiyallahu anhum praktiserade hadithen. Och profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam var där, bevittnade och godkände. Han sa inte det här är fel förståelse. Nej. Utan profeten godkände det och Allah godkände också detta. Skulle det ha varit fel så skulle de ha blivit tillrättavisade. Är ni med? Så att det här är den korrekta förståelsen av hur det är rekommenderat att stå i bön. Att stå då häl mot häl och axel mot axel nära varandra. Och ett fel som vissa gör här är att man har de här sträcken i moskén. På mattorna ibland eller man har lagt en linje eller tejp eller någonting. Och då ställer sig folk med tårna mot den här linjen. Och vad är det som händer då? Då händer det som så att de som har kortare fötter kommer att stå längre fram än de med längre fötter. Då blir det inte det här att om du skulle kolla från sidan så står folk helt jämnt. Utan det kommer vara lite så här, ja, ni vissa står längre fram och vissa längre bak. Så vad gör man för någonting? Man står häl mot häl. Har du en linje i moskén så lägger du hälen på linjen och inte tårna mot linjen. Är ni med? Och då blir det en jämn rad. Okej? Okay? Och vi nämnde ju också i tidigare lektion att det du gör i bönen, mashallah, om du är en broder som är mån om att praktisera denna sunna, är att du står, gärna rakt, fötterna ganska jämnt under axlarna. Och försöker du att lägga din fot nära din grannes fot. Men om din granne inte vill, han kanske inte praktiserar denna sunna, tillhör en annan medhab eller liknande, och drar undan sin fot. Vad är du då ålagd att göra? Att följa efter hans fot med din fot? Nej. För då kommer du att stå, dina ben kommer att vara formade på det här sättet. Upp och nervänt eller som ett A liksom. Och det är inte heller sunna. Utan man får lära folk att det här är så man ska stå. Alltså, du står korrekt om personen bredvid inte vill. Alltså då är synden på honom. Och också att man står med fötterna rakt. Vissa också det här med häl mot häl. De gör att fötterna blir så här istället. De står med fötterna. Är ni också återigen som en pil framåt. Det är inte heller korrekt. Utan rakt. Och tänk också på att när man sätter foten mot foten. Det är inte så att du ska trycka ner personens fot. Ibland man har varit med om det. Att du får ont i foten nästan. Att personen bredvid, mashallah, han säger sunna. Och sen, han gör fel. Han är för hård. Hårdhänt helt enkelt. Och det är inte heller korrekt, utan allting i islam, alhamdulillah, är balanserat. Det är enkelt, det är logiskt, det är inte någonting som ska skada någon eller vara svårt och komplicerat. Är ni med? Det ska vara, som vi sa, bönen är vacker. Någonting vackert att utföra. Och ja, ni ska också se vacker ut. En fråga som här dyker upp. Man ska stå häl mot häl, rakt. Taib, men om ni bara är två som ska be. Hur ska då den andra personen stå, som står på höger sida om imamen? Ska han stå parallellt, rakt häl mot häl? Eller ska han stå några centimeter bakom imamen? Vad säger ni? Häl mot häl, parallellt?
Några centimeter bakom.
Okej. Två åsikter här. Det som verkar vara mest autentiskt här, som har nämnts även i vissa hadither, det är att när profeten alaihi salatu wassalam bad nattbönen och Ibn Abbas anslöt sig till honom, så ställde han honom på höger sida. Och vissa riwaya på hadithen, narreringar, lägger till just det här ordet parallellt. Genom att de stod jämsides, eller vad kan man säga, jämsides, genom de stod parallellt. Inte längre fram eller inte längre bak. Och därför säger här Imam al-Bukhari i hans bok, och ni vet ju hans kapitel, är ju förståelsen av hadithen. Så han säger kapitlet, Bab yaqumu an yamin al-imam bihada'ihi sawa'an idha kana ithnain. Kapitlet, att man står jämsides med imamen om man ber två. Yani hada'an, eller man står jämt. Inte längre fram och inte längre bak. Men det är väldigt vanligt att när man ska be två, så går imamen fram lite grann och den andra går bak. Men det här saknar grund i sunna. Finns inte återberättat varken i sunna eller från en sahaba radiyallahu anhu. Så grunden är att man alltid står då jämnsides med varandra. Parallellt. Axel mot axel. Häl mot häl. När det kommer till att fylla de tomma rummen i raden, tomma platserna i raden, så har det också berättats från Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Här säger profeten alaihi salatu wasalam att den personen som kompletterar en rad kommer Allah att ge. Och den personen som bryter en rad kommer Allah att bryta med. Och denna hadith nämner sheikhen att den är autentisk. Men wasala saffan, eller den personen som går och fyller det här tomrummet, wasalahu Allah, yani kommer Allah azza wa jall att fullborda. Och då nämner här ulema, yani adama alayhi birrahu wa taba alayhi ni'amahu. Till Imam Nawawi som sa, yani Allah azza wa jall kommer att fortsätta att öka denna person i gott och gåvor. Genom Allah kommer att fortsätta öka denna person i gott. Men om personen bryter raden, han är den som tar avstånd från andra och lämnar tomrum i raden, så kommer Allah Azza wa Jal inte att göra detta, utan Allah Azza wa Jal kommer att bryta det goda som han ger till denna person. Så här är också återigen en otroligt stor belöning som finns i att fylla raderna i moskén. Det berättas också från Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Khiyarukum alyanukum manakib fi as-salah." Den bästa av er är den som är mjukast i sin axel i bönen. Och det finns inget steg som ger en större belöning än ett steg som man tar för att fylla en tom plats i raden i bönen. Och denna hadith är autentisk, den är hasan enligt Sheikhen. Vad menas med att den bästa av er är den som är mjukast i sin axel? Vissa lärde har sagt personen som är mest yani sansad, lugn, mogen, fridfull utav sig, har mest khushu, ödmjukhet. Alltså generellt överlag som en god egenskap. Att man som muslim ska vara ödmjuk och snäll och vänlig till mötesgående och så vidare. Och det kan också här betyda i sammanhanget, som vissa lärda säger, att mjukast i sin axel betyder här att man är välkomnande. Att om det finns typ, låt oss säga så här mycket plats, en halv meter i raden, och någon person bakom vill komma och ställa sig där, det kan ju vara att man står väldigt brett, eller det kan vara att man står lite tajtare, man lämnar lite plats. Då finns det antingen att personen lämnar plats, han är mjuk i sin axel, säger varsågod, eller står bredvid mig. Eller att han är hård och gör sådär liksom. Han stoppar personen med axeln och armbågen, att du ska inte stå här, stå bakom mig. Är ni med? Så den bästa muslimen är vem? Den som är mjukast i sin axel. Är ni den som är mest välkomnande, öppen och tillmötesgående. Och sen nämndes då den här dygden av att det bästa steget en människa tagit är ett steg för att fylla en tom plats i raden i moskén. Mashallah. Så återigen, det här är verkligen en sunna som ska praktiseras. Att man ska inte lämna de här tomrummen, utan man ska fylla raderna framför en. Vi går vidare till nästa kapitel. Faran av att männen ställer sig längst bak i moskén, eller yani i de, vad kan man säga, bakre raderna i moskén. Och här nämns hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam sa: den bästa av rader för männen är den första, och den inte sämsta, men den med minst belöning är den sista, och den bästa av raden för kvinnor är den sista, och den minst bra för dem är den första. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så den första raden är den bästa raden för männen, och den sista raden är den sämsta raden för männen. Och när vi säger sämsta så är det relativt, och då säger här ulema, det betyder minst belöning. Inte att det är dåligt att be sista raden, det är ju bra att be sista raden, men relativt när man jämför med belöningen av första raden så är det minst belöning. Det är det som menas med hadithen. Och sen då tvärtom för kvinnorna. Med undantaget som vissa av ulema, som Sheikh bin Baz säger, att om det finns en vägg mellan männen och kvinnorna, eller skynke eller liknande, så är den bästa raden för kvinnorna den första. För att det tyder här på att man är mån om att be långt fram, man kommer tidigt till moskén och så vidare. Wallahal. Eller om kvinnor skulle be själva i en moské eller på en böneplats eller liknande, så är också den bästa raden för kvinnorna den första. Nah. Och här är en fajda som Ibn Hajar nämner. Vi har ju talat om den här belöningen av att be i första raden. Att om vi visste belöningen, vi skulle typ krypa för att komma och be i första raden. Eller vi skulle inte finna någon annan lösning än att dra lott, eller hur? Ta i vissa nyttor av att be i första raden. Ibn Hajar al-Asqalani, som skrivit vilken bok? Fethul Bari, vad är det för bok? Förklaringen på Sahih Bukhari. Och det nämns av många av de lärda som den absolut bästa förklaringen på Sahih Bukhari. Där nämner han nyttor av att be i första raden. Han säger att personen som ber i första raden är en person som skyndat sig till gott. Det tyder på sabqu ila al-khair. Men det hamnar oftast inte i första raden, förutom att vara tidigt ute, att komma tidigt till moskén. Okej? Och det här är ju någonting som islam uppmanar. Att skynda sig att göra goda gärningar, att vara den första i att göra goda gärningar. Okej? Det finns också i detta dygden av att stå nära imamen och att höra hans recitation och att se hans utförande av bönen, vilket har en enorm nytta, speciellt om han är en lärd person. Nu vet du, förr i tiden fanns inga mikrofoner i moskén. Så hamnade du i sista raden, kanske inte ens hörde vad imamen läste i en hög bön. Du hörde ingenting kanske. Du bara såg att folk sa takbir, de gör rukå, de gör rukå efter dem. Men när man står nära imamen så hör man hans recitation. Och även idag kan det ibland vara lite strul med mikrofoner och liknande, som ni säkert har erfarat. Då är det också bra att stå nära imamen. Taib. Och det som också här nämndes, att man kan ta efter imamen. Att man lär sig av imamen hur man ska be. Speciellt om imamen då är lärd. Hur lyfter han på händerna? Hur sitter han i tashahhud? Hur håller han händerna i bönen? Och så vidare. Så att man lär sig av hans bön. Man kan också rätta imamen om han skulle läsa fel. Och han nämner en annan viktig sak. Det är att man också slipper personer som ska passera framför en i bönen. Utan om du står ibland i en rad längre bak, så ska de gå förbi för att ta en plats. Eller hur? Eller du kanske hamnade sent, kom sent till bönen och ska ta igen sista rackan. Och då börjar folk att ställa sig upp. De går iväg, de går framför. Vilket är irriterande. Vilket utan tvekan kommer att påverka din khushu. Eller hur? Men det här slipper du om du ber i första raden. Är det inte så? Mashallah. Och han säger också att man slipper att se folk framför en, vilket kan distrahera. Inte bara att de passerar, utan ibland när du ber så ser du personen framför dig. Du kanske kollar på hans strumpor, du tycker de ser konstiga ut, han har hål i strumpan, du börjar tänka på det, eller han har mönster på strumpan, eller hans byxor. Eller hur? Ni vet ju alla hur man ibland kommer bort i sina tankar. Men det här slipper du också om du ber i första raden. Och så vidare. Han nämner många, många nyttor med att be i första raden. Utöver, självklart, den enorma belöningen som finns i att be i första raden. Författaren nämner också från Abu Sa'id radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam såg att vissa av sahaba kom sent till bönen. Eller de ställde sig längre bak. Kom kanske tidigt, men ställde sig och valde att be i de senare raderna. Och då så sa han, taqaddamu fa'atimmu bi. Gå fram och stå nära mig. Är ni fullborda raderna bakom mig? وَلْيَتِمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ. Och låt dem bakom er, yani fullborda efter er. Yani, eller att ta efter er i det som ni gör. وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ. Och ett folk fortsätter att halka efter eller komma sent tills Allah kommer att förtjäna dem. Men här kommer tahdir, faran. Att ett folk, yani, som har det här som rutin, att vara likgiltig och inte bry sig om att be i första raden och alltid med flit be längre bak, är en person som Allah också i kommande liv kommer att förtjäna från att få gå in i paradiset. Kommer att förtjäna från att få den enorma belöningen som finns. Så man ska, när man kommer till moskén, försöka be så långt fram som möjligt. Och han nämner också de lärda en viktig sak. Och det är att vissa tror att man får bara be i första raden om man kommer tidigt till bönen. Det händer ibland att du kommer precis vid iqama och du ser en tom plats i första raden. Och det finns massa folk bakom och så vidare, men ingen tar den. Då har du all rätt i världen att ta den. Du ska inte putta någon åt sidan eller någonting, men gärna om det finns plats, du kan gå fram och ta platsen, ta den. Är ni med? Så det har ingenting att göra med vem som kommer först till moskén. Självklart, ju tidigare du kommer, ju större chans har du att få den första raden. Men att medvetet komma till moskén och lämna första, andra raden och sätta sig långt bak är att trotsa sunna. Går emot sunna. Och det här ser vi ibland vissa människor göra. De sätter sig längst bak i moskén mot väggen, kollar på mobilen eller liknande. Nej, de var mån om att alltid be i första raden. Och man ska inte heller tänka att första raden är till de äldre i moskén. Jag ska respektera dem, jag ska inte ta deras plats. Nej, ingen har en bestämd plats i moskén. Moskén är muslimernas. Ingen äger moskén. Ingen har köpt någon plats i första raden. Utan du har all rätt i världen att be i första raden. Det är för den som kommer först. Okej? En till sunna är också vad som har nämnts i hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alaihissalam brukade yani, kolla att våra axlar innan bönen. Att de var parallellt. Och han brukade säga istaw wa la takhtalifu. Yani, rätta ut raderna och var inte oense eller stå inte ojämnt. För då kommer era hjärtan att bli osams. Och låt folket av förstånd och kunskap stå närmast mig. Och sedan de som kommer efter och sedan de som kommer efter. Berättat av muslim. Här finner vi en sunna. Och det är att platserna bakom imamen är mest berättigade till folket av kunskap. Yani, vi har ju gått igenom tidigare att den som kan mest Koran är den som borde leda bönen, eller hur? Och den som kan mest sunna och den som kan utföra bönen och så vidare. Ja, nu, vi har våra kriterier och parametrar i att välja imam. Men även platsen bakom imamen borde ja, ni tas av folk som har liknande egenskaper. Varför?
De kan ersätta imamen
om han skulle behöva. De kan ersätta imamen om han skulle behöva lämna bönen. Någonting annat?
Rätta honom om han
läser fel. Vem är det som kan Koranen mest? Låt han stå bakom imamen. Och därför ni som har varit i Medina, Josef, kom du ihåg, bakom imamen. Det var alltid platserna var bokade. Du kan inte be bakom imamen i Mekka och Medina. Ni kan kolla på, ni kan se på TV. De är bokade, 4-5 platser. Och där ber mashallah de andra imamerna eller de som lär ut Koranen i moskén. Ja, ni för att kunna då ersätta imamen om det behövs eller rätta imamen och så vidare.
Bokar man en plats?
Vi ska inte boka någon plats. Men det där är typ, vad kan man säga, ledningen i moskén som kommer fram till att det här är det bästa. För att slippa liksom säga till folk, lämna den här platsen till någon annan. Så har de har lagt någonting där som tyder på att den här platsen ska man inte be på. Nej. Men generellt, det ska inte behövas, utan det ska vara underförstått. Och egentligen så ska ju de med kunskap självmant gå och ta den platsen bakom imamen. Det här ska ju vara någonting som sker per rutin i moskén där man ber. Ja. En fråga här, jag läste lite hemma om den här frågan. Att rätta ut raderna, att stå rakt, stå nära varandra. Är det sunna eller obligatoriskt?
Obligatoriskt.
Obligatoriskt? Ja. Sunna. Majoriteten av de lärda, de fyra rättsskolorna, majoriteten av de lärda säger att det är sunna. Okej? Men det finns också en stark åsikt att det är wajib, som hålls av al-Zahiriya. Vem var det mer? Det var Ibn Taymiyyah, Imam al-Bukhari och vissa av de lärda som säger att det är obligatoriskt. Och argumenten de använder är faktiskt väldigt starka. Argumenten de använder är att profeten alaihissalam beordrade med att man ska stå rakt. Och grunden i påbud är att de är obligatoriska. Det finns en qaida, en princip inom fiqh, att grunden i påbud är att de är obligatoriska så länge inte någonting tyder på att det är på ett annat sätt. Är ni med? Ett annat argument är ju att profeten alaihissalam här nämnde att om vi inte står parallellt och nära varandra så kommer Allah att splittra mellan våra hjärtan. Och det här är ett hårt straff. Och hårda straff kommer inte för att man lämnat någonting rekommenderat. Utan de kommer som en påföljd för att man lämnat någonting obligatoriskt. Eller hur? Nu straffas ju inte för att du har lämnat någonting sunna. Och jag tyckte de argumenten, och det fanns mer argument, var väldigt starka. Och just att de la så mycket vikt vid att rätta ut raderna. Att profeten alaihissalam gick från rad till rad till rad till rad och rättade ut varenda person. Och sedan efter honom Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali. Gjorde på samma sätt, radiyallahu anhu. De rättade ut raderna, de sa till folk i raden, du kollat raden i rak och så vidare. Och vägrade påbörja bönen tills det var avslutat. Så att det tyder på att yani, det är väldigt, väldigt starkt alltså, den här åsikten att det är obligatoriskt. Men det betyder ju inte att bönen är ogiltig om man inte gör det. Är ni med? Och sen är ju det ansvaret på imamen. Du kanske får skuldkänslor, du ber bakom imamen. Åh, kolla, han sa bara stå och han började be. Nej, kallas, det ligger på honom, inte på dig. Är ni med? Sen kan du försöka prata med styrelsen, med moskén på ett fint sätt. Ge råd att det här är något vi borde lägga mer vikt på och så vidare. Alla kulli hal. Och här lär vi också en till sak som folk gör fel i moskén. Det är att i vissa moskéer, när de gör iqama, innan de ens är färdiga med iqama säger imamen Allahu Akbar. Har ni sett den? Jag är inte på att avsluta iqama, Allahu Akbar. Det här att rätta raden finns inte. Och det är också fel. Vissa tror att har man gjort iqama så måste man be direkt. Nej. På profetens tid, alaihissalam, man gjorde iqama och man bad senare. Så kanske ibland 5 minuter eller någonting sånt. Rätta ut raderna. Och du behöver inte göra om din iqama. Utan det här är någonting som, mashallah, är då sunna. Vi går vidare till nästa kapitel. Uppmuntran av att säga amin bakom imamen. Och vad man säger efter att man gått upp från rukå och innan bönen. Det berättas här från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam sa att om imamen säger ghayril maghdubi alaihim waladdallin, så säg amin. För den som överensstämmer med sin amin tillsammans med änglarna kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Berättad av Imam Malik och Imam al-Bukhari. Och en annan riwaya i Bukhari, att om någon av er säger amin och änglarna i himlen säger amin och man säger detta samtidigt, så blir man förlåten för sina tidigare synder. Na. Mashallah. Profeten alaihi salatu wassalam, som det har återberättats, brukade efter att han läste al-Fatiha säga amin. Och hadithen nämner att han höjde rösten, alltså han sa det högt. Yarfa biha sawta. Och kan jag mudduha. Yani han brukade också dra ut på den, på vokalen. Alltså inte att man säger amin, utan man säger amin. Och han brukade höja rösten. Och vissa av sahaba, när de bad, yani höjde rösten så mycket att moskén nästan skakade till sig. Yani beskrivningen av hur de höjde rösten bakom imamen. Så det här är en stark sunna att göra. Och det finns en enorm belöning. Vad är belöningen av att säga amin? Att du blir förlåten för dina synder. Om du säger det samtidigt som änglarna. Och när säger änglarna amin? Efter att imamen har sagt waladdalin. Okej? Okay? Så när du ber i jama'a i moskén och imamen läser högt. Och då läser al-Fatiha och säger de här sista verserna. Ghayr al-maghdubi alayhim waladdalin. Så ska man då säga amin. Inte före imamen, yani, men efter waladdalin. Så höjer man rösten och säger amin. Det här är, mashallah, en starkt rekommenderad sunna. En fråga. Vad betyder amin? Att det ska ske så. Yani, den al-jumhur, majoriteten av lingvister och al-ulama, säger att det betyder Allahumma stajib. Ja, Allah besvara. När du gör en dua, du säger må Allah ge en fru till våran broder. Han säger amin. Ja, mashallah, Allah säger amin. Amin, yani må Allah acceptera. Amen. Så al-Fatiha är en dua. Det är många som inte tänker på det. De tänker det är en sura, eller hur? Det är en sura namn, men det är också en dua. Om inte den mäktigaste dua som finns. Och i al-Fatiha ber vi om en enda sak. Vad är det? Ihdina sirat al-mustaqim. Det är inledning, det är dua och sen är det beskrivningen av det du ber om. Och då säger du då amin. Ja, Allah accepterar. Och det nämns också här att vissa av de lärda nämnde att Amin är ett av Allahs namn. Men Allah alam, majoriteten av de lärda är då på åsikten att det betyder och Allah accepterar. Ja. Och Amin är också en av de saker som Ahlul Kitab avundas muslimerna. Att vi enas i vårt sätt att utföra bönen, vi enas i att säga Amin efter imamen tillsammans och så vidare. Ja. Och det berättas också i kapitlet här från Samura bin Jundub radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam sa att om imamen säger ghayril maghdubi alayhim waladdalin, så säg då amin, då kommer Allah att besvara er. Säg då amin, då kommer Allah att besvara er. Och att säga amin efter al-fatiha är åsikten av majoriteten av de lärda. Alltså hadithen är tydliga. Men det finns vissa madhab som Abu Hanifa som anser att man inte ska höja rösten med att säga amin. Men Allah alam, hadithen är tydliga på att profeten alaihissalam höjde rösten då han sa amin. Så det är utan tvekan det som är profetens sunna alaihissalatu wassalam. Det berättas sen från Ibn Umar radiyallahu anhu att han sa då vi bad tillsammans med profeten alaihi salatu wassalam, så hörde man en man säga Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Och det här sa han alltså i inledningen på bönen som en istiftah. Vad sa han för någonting? Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Och då så sa profeten a.s. vem sa dessa ord? Och då säger mannen, ja, ja Rasulullah. Och då så sa han, ajibtu laha. Jag förundras över dessa ord som fick himlen att öppna sig. Som fick himlen att öppna sig. Qal ibn Umar, att efter att jag hörde honom säga detta så lämnade jag aldrig dessa ord. Alltså jag sa dem alltid i inledningen av bönen. Och denna hadith är berättad av Muslim. Han berättar också från Rafa' ibn Rafi att han sa vi bad tillsammans eller bakom profeten alaihi salatu wassalam, och då han lyfte huvudet från sin raka' så sa han sami Allahu liman hamida. Och då säger en man bakom honom Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Och efter bönen så sa profeten a.s. vem var det som yttrade dessa ord? Och då så sa mannen ja. Och då så sa han, jag såg mer än 30 änglar tävla i vem som först skulle skriva ner dessa ord. Mashallah. Och denna hadith finns också berättad av Al-Bukhari.
Vad betyder det?
Vad betyder de? Allahu akbar kabira. Yani Allah är störst, kabira betonar. Walhamdulillahi kathira, mycket. Wa subhanallahi morgon och kväll. Alltså jag prisar Allah oavbrutet. Det är första. Andra, Rabbana wa lakal hamd, känner vi till. Att allt lovpris tillkommer Allah. Hamdan kathira, mycket lovpris. Tayyiban, som är ren, uppriktig. Mubarakan, välsignad i sina ord. Och då var det ju ungefär 30 änglar som då tävlade om att skriva ner dessa ord. Här nämner vissa ulema en fejda. De sa att om du räknar de här orden så är de strax över 30. Att yani, kom en ängel för varje bokstav. Och sen yani, sinsemellan så tävlar de om vem som skulle skriva ner dessa ord först för att ta dem upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och här finns också en till lärdom, och det är att det är inte bara våra två änglar som skriver ner våra gärningar. Vilket vi alla känner till, de skriver ner allt vi säger, allt vi gör. Men det kan även komma andra änglar som skriver vad vi gör. Är ni med? Och här har vi ett tydligt bevis på detta, eller hur? Mer än 30 änglar kom för att skriva ner dessa mäktiga ord. Det berättas också sen från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om imamen säger sami Allahu liman hamida, så säg då Allahumma rabbana wa lakal hamd. För den som säger detta samtidigt som änglarna kommer att bli förlåten för sina synder. Ja. Denna dua sägs då man har gått upp från ruku. Och här är en viktig punkt. Det är att be man själv, eller är man imam, så säger man sami Allahu liman hamida, eller hur? På vägen upp. Men ber man bakom en imam, så säger man inte det. Utan då säger man rabbana wa lakal hamd. Imamen säger sami Allahu liman hamida, och du går upp och säger rabbana wa lakal hamd. Okej? För att profeten alaihi salatu wassalam säger han att om imamen säger sami Allahu liman hamida, så ska ni säga rabbana wa lakal hamd. Så han sa inte att då ska ni säga sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Utan ber man då bakom imamen, så räcker det med, och det här vi talar om imamen läser högt, att han säger sami Allahu liman hamida och du säger rabbana wa lakal hamd. Och man kan också säga rabbana lakal hamd. Finns det olika sätt att säga det på. Nej. Mashallah. Hur lång tid har vi talat? Vi tar en till hadith. Kapitlet om faran av att bakom imamen lyfta sitt huvud före imamen i ruku och i sujud. Imamen är tillsatt för att leda bönen. Och han är tillsatt för att följas. Innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Som hadithen säger att imamen är tillsatt för att följas. Så man ska inte be sin egen bön bakom imamen, utan man ska följa imamen i de rörelser han gör. Okej? Och generellt finns det ingenting man gör samtidigt som imamen eller före imamen. Det finns bara en sak man gör samtidigt som imamen, och vad är det? Precis, ahsant, att säga amin. Jag tror det var Imam Nawawi som sa, det är den enda saken som man gör samtidigt som imamen. Att säga amin. Resten av yani, uttalanden och rörelser sker efter imamen. Så imamen ska följas. Och författaren nämner här hadithen från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa, är han inte rädd, den som lyfter upp sitt huvud före imamen, att Allah ska förvandla hans huvud till en åsnas huvud eller till en åsnas utseende. Och denna hadith är berättad av Bukhari och Muslim, Abi Dawud och andra. Här finner vi en stark varning till det som kallas för en musabaqa, att göra saker och ting före imamen, att tävla med imamen och göra saker och ting före imamen. Att det här kan få påföljder och konsekvenser. Att en person kanske kommer att straffas. Är han inte rädd att hans huvud ska bli ett åsnehuvud? Och här har de lärda diskuterat, vad är det som menas med den här meningen? Är det ordagrant? Är det nästa liv? Vad är det som menas? Vissa säger att vad som menas är att han beter sig som en åsna. För när man använder liknelser i dumhet, speciellt hos araberna, så använder man då åsnan som exempel. Man säger personen är dum som en åsna. Eller du är en åsna. Yani det kommer inte med någonting positivt. Utan det tyder på att personen är seg, han är trög, han är efterbliven. Han är yani inte så yani klipsk, om man säger så. Så att personen då beter sig dumt, okunnigt, som en åsna. Det är en tolkning på hadithen. En annan tolkning är att personen kanske kommer att straffas med detta på domedagen. Att personen kommer att få ett fult utseende liknande en åsna på domedagen. Det är också en tolkning. Och alla kulli hal, Allahu alam, det är i alla fall en stark varning till att göra saker och ting, rörelser i bönen före imamen. Och alla lärda är överens om att det är haram. Det finns ingen ikhtilaf i den här frågan. Alla lärda, det finns ijma i den här frågan, är överens om att det är haram att gå upp från ruku och sujud och så vidare, gå ner i sujud före imamen. Är ni med här? Alla lärda är överens om detta. Sen har de ikhtilaf i frågan om det nollställer bönen eller inte. Okej? Okay? Och här är det viktigt att veta att vi talar om den som gör detta med kunskap och medvetet, med flit. Personen som är okunnig om bönens bestämmelser eller personen som har misstag, går upp före imamen eller går ner i sujud före imamen, är ursäktad. Och den personen ska genast rätta till sitt fel. Är ni med? Det händer ibland, du kanske står och ber. Imamen går ner i sujud. Han gör en sejda, han läser en sejda, en ayah. Och du går ner och går till exempel. Eller, yani du tror imamen säger Allahu Akbar. Så du går ner i rukå, men imamen sa inte Allahu Akbar. Och så vidare. Du gör någonting av misstag i bönen. Eller ibland som vi sa, micken kanske inte funkar. Du gör något fel i bönen. Du trodde imamen gjorde någonting. Alltså, du är ursäktad. Men du rättar till ditt fel och går tillbaka. Till den positionen du ska vara på. Och tar igen det du missat. Okej? Okay? Det kan hända ibland som i Taraweeh. Kommer du ihåg i Kämpingen? Att systrarna ser inte imamen och micken stängs av. Vad gör imamen? Gör han rukå? Gör han sujud? Vad gör han? Alltså, de ber så gott de kan och sen när ljudet kommer tillbaka så rättar de till det de har missat. Så enkelt är det. Nå, tillbaka till frågan då. Om en person med flit går ner i rukå före imamen, går upp från rukå eller går ner i sujud, nollställs då personens bön? Eller inte? De lärde är också här överens om att bönen nollställs, eller den påbörjas inte ens, om han gör takbiratul ihram före imamen. Men ni ska be moskén. Imamen har inte sagt Allahu Akbar. Men du gör det före imamen. Säg Allahu Akbar. Du är i bönen, imamen är inte i bönen. Alltså, din bön gills inte. Okej? Okay? Och samma sak om du säger assalamu alaikum före imamen. Det är också, alltså med flit. Alltså, din bön är ogiltig. Men när det kommer till de andra momenten, så finns det där lite olika åsikter. Och Imam Ahmed är på åsikten att bönen bryts. Och vissa andra lärde också. Den bryts om personen då gör detta med flit. Han säger här, Imam al-Mundiri. Han säger att till exempel Abdullah bin Umar säger att personens bön är ogiltig. Men hans bön gills inte. Men de flesta av ulema säger att han har gjort fel. Hans bön är korrekt. Men de beordrar honom att gå tillbaka till sujud, eller den platsen där han stressade i bön. Ja. Så om vi då går tillbaka till själva frågan, och för att förstå den också, så kan man säga att al-ma'mum, vilket är personen som ber bakom imam, du har imam och ma'mun, ledare och den som leds. Okej? Okay? När du ber bakom imamen, då är du ma'mum. El-ma'mum, han har tre halat. Tre olika situationer med imamen. Antingen så gör han saker och ting före imamen. Samtidigt som imamen eller efter imamen. Är ni med? Efter imamen, det är det som är korrekt. Imamen gör rukå, gör rukå. Imamen gör sujud, gör sujud. Men när det kommer till att göra saker med flit före imamen, som sagt var, så är det väldigt farligt. Det är haram. Och enligt vissa lärda, nollställer bönen. Att göra saker samtidigt som imamen, vad är bestämmelsen av det? Är det någon som vet? Det är makruh. Det är ogillat. Att göra saker och ting samtidigt som imamen. Och här ställer vi den här frågan. En person som stressar i bönen, så han går ner och går för imamen, går upp för och går för imamen, går ner och sujud för imamen. Kommer han att avsluta sin bön för imamen?
Nej.
Kan man avsluta sin bön för imamen i islam? Nej, det går inte. Så det är bland de dummaste av saker man kan göra. Så onödigt, eller hur? Du följer imamen, be med imamen. Är du stressad, gå och be själv. Om du tar tid att be. Eller hur? Så att följer man imamen, följer man islams bestämmelser och gör sina moment efter imamen och inte före imamen. Na. Och vi avrundar här för idag och kommer inshallah tala nästa lektion, ta upp ett väldigt viktigt kapitel som handlar om en liknande fråga, vilket är faran av att inte ha al-itminan, att inte ha lugn i momenten, att inte ha lugn i rukå, att inte ställa sig rakt upprätt efter rukå och så vidare. Vilka farliga konsekvenser detta kan ha på personen. Allah. Och om någon har någon fråga så ahlan wa sahlan.
Du nämnde där den sahaba nämnde Allah akbar och kabir. Var det där hur många gånger han sa? Sa han det bara en gång?
Det är uppenbart att han sa det en gång. Sahabin som sa denna dikir, det är uppenbart att han sa det en gång. Det fick mig att tänka på en fråga. Ahlul Bidda kan använda denna hadith och säga att det är tillåtet att göra innoverade adkar i bönen. För att sahaba gjorde det. Hur svarar man på det?
De godkändes av profeten där och då.
Precis.
Och det är ju så att det är tillåtet. Då är det inte
precis,
det där.
Precis.
För att om någonting som var fel och det skedde framför profeten, så sa han ifrån också.
Precis, det godkändes, bekräftades av profeten sallallahu alaihi wasallam.
Jag har ett fråga.
Abdul Hakim var före. Varkla fibro.
Ibland om det är en större moské finns en person bland, som ber, som följer imam, han ropar ut som han ser Allah akbar. Hur fungerar det och vad bestämmer sig kring det? Och vem är det som gör det?
Ahsant, bra fråga. Om man ber i en stor samling, kanske flera tusen personer utan mikrofon, vad gör man då? Hur ska folk bakom kunna följa imamen? Då har det nämnts, som vi sa innan, att man kan följa de som står före en. Profeten Alaihissalam sa att låt dem bakom er följa er igen. Ni följer mig och de följer er. Räcker inte ljudet så kan man göra tabliv, att man en person typ i mitten som hör imamen förmedlar till de som står längre bak. Att imamen, och det här kanske ni har sett i Mekka och Medina, han går upp och säger Sami Allahu liman hamida. Då säger någon 100 meter bak Rabbana walakal hamd. Imamen säger Allahu akbar, han säger Allahu akbar efter imamen. Så att han förmedlar eller för vidare imamens röst då, i de här viktiga momenten. Samma i början på bönen, salam och så vidare. Så att det här är någonting som praktiserades av salaf i de tidigare generationerna. Ja, bra.
Kan man säga flera adkar när man gör takbir till ihram? Eller ska man bara ta välja en utav dem? Nu visar att du nämnde en och så finns det flera.
Vad jag vet sunna är att när man väljer dua eller istiftah, inledningsdua, att man väljer en. Att man inte kombinerar mellan dem alla.
Vilken är bäst av
dem? Usch, vilken är bäst alla? Det finns en i Husn al-Muslim. Alla kulli hal, vi kan kolla. Nej, den andra. Alla. Bro.
Om man är lite kärlek och imamen säger salam alaikum innan man är klar. Kan man fortsätta sin teshahud eller ska man avbryta och associera salam med imamen?
Nej, det är också en bra fråga. Det här med att följa imamen. Vi ser ibland folk i moskén som gärna de gör sujud längre än imamen. Imamen ställer sig upp, de sitter kvar och så vidare. Imamen gör taslim och sitter kvar och gör dua. I grunden är det här fel. Det finns ingen dygd i detta. Det är inte bra att göra längre sujud efter imamen. Akta. Det som är bra är att följa imamen. Okay? Men om imamen gjorde en supersnabb tashahud och du har några meningar kvar, alla, säg dem. Att man ska ju säga tashahud. Men annars, alltså om du följer imamen, du är ursäktad. Du kan avsluta bönen, du är ursäktad. Men som sagt, om det är någon sekund hit och dit, det är lugnt igen. Men att sitta jättelänge som vissa och göra dua 30 sekunder efter imamen har avslutat bönen, det blir fel igen. Imamen ska följas. Man ber till sin egen bön bakom imamen.
Är bönen accepterad?
Ja, ja.
Precis.
Precis. En fråga här. Om man kommer in i moskén för att be Isha. Nej? Och de ber Isha för att de har slagit ihop Maghrib med Isha. Ska man be Maghrib först för sig själv? Allah alam. Grejen är att Maghrib är 3 raka och Isha är 4. Det går att be Maghrib bakom en person som ber Isha. Till exempel om man är resande. Den här frågan har diskuterats av de lärda. Och när imamen ställer sig upp för den fjärde rakan så sitter man kvar i at-tashahhud. Tills imamen avslutar bönen. Men man får inte ställa sig upp och följa imamen i fjärde rakan. Det går inte. Du kan inte be Maghrib 4 rakan. Allah alam. Det bara avsluta här. Lami?
Jag tänkte på det med att sahaba ibland gjorde vissa saker som presenterade en godkände. Som till exempel Bilalas tolla rakat innan wudu och så vidare. Ett wudu är de gjorde väl dessutom att man in, alltså, fick ett godkännande efteråt. Hade de liksom rätt att komma fram till vissa saker och sen få en acceptans av det?
Alla. Det finns ett svar, men jag kommer inte ihåg det på den här frågan. Ska kvinnor säga amin högt i bönen eller tyst? Alltså ber de själva? Ja. Ber de tillsammans med andra kvinnor? Ja. Ber de bara med männen? Då generellt, de ska inte höja rösten. Det är till och med om imamen gör någonting fel. De rättar inte imamen med rösten som männen genom att säga subhanallah, utan de klappar. Så generellt om de ber med männen, de höjer inte rösten med amin. Hur kan vissa ulema ha ikhtilaf om haditherna är klara och tydliga? Bra fråga, eller hur? En berättigad fråga. Som den här frågan med att säga amin bakom imamen. Det kan vara så att imam Abu Hanifa rahimahullah inte nåddes av hadithen. Hadithen nådde inte honom. Och vissa av dem säger, va? Abu Hanifa har inte hört alla hadither? Nej, han har inte hört alla hadither. Fast sahaba som inte hört alla hadither. Abu Hanifa är inte bättre än sahaba, eller hur? Så att, och han var också från de tidigare av de lärda, vilket gjorde att haditherna inte hade spridits på samma sätt som Imam Ahmed på Ahmeds tid till exempel. Och han bodde också i Irak, i Kufa, och många av haditherna hade inte nått dit. Utan han hade många av haditherna som Abdullah ibn Mas'ud berättade och så vidare. Så han har säkert en ursäkten av att han inte nått av hadithen. Och sen också, det kan vara en tolkningsfråga. Om jag inte minns fel så sa de att vissa lärda tolkade hadithen som att man ska säga det tyst för sig själv. Att man inte behöver höja rösten mer. Just det här tillägget, att han höjde rösten. Han sa amin, ja. Även om Abu Hanifa säger, man ska säga amin, men man säger det tyst. Förstår ni? Just det här, ikhtilaf, ska man höja eller inte höja rösten? Och ja, han kanske var på åsikten av att det inte behövs. Man använde vissa sådana argument. Men alla alam, det kan hända att en person, en lärd man, inte nåtts av, eller beviset inte nått honom. Eller det kan också vara att en imam inte anser att beviset är autentiskt. Han kanske säger hadithen är svag. Eller hur? Eller det kan vara att han tycker att den är upphävd. Det här var i tidigare skede av islam. Den senare bestämmelsen är att man ska eller inte ska göra en viss sak. Det finns lite olika faktorer som gör att de lärda kan ha olika åsikter. Och vi lekmän ska alltid ge de lärda ursäkter. Du ska alltid tro gott och tänka gott om de lärda. Och inte tänka så, ah, subhanallah, Abu Hanifa trotsar hadithen. Nej, utan tänker och tror gott om imamerna. Att de valde de beslut de gjorde baserat på ijtihad. De försökte alltid nå fram till sanningen och följa den korrekta åsikten i islam. Men de ibland lyckas och ibland misslyckas. Eller når inte kanske den här då korrekta åsikten. Och det finns en jättebra bok i ämnet skriven av Ibn Taymiyyah, Raff al-Malam, An Immat al-Alam. Att avlägsna klander från de stora imamerna. Och han nämner där massa ursäkter till varför de lärda ibland kan ha olika åsikter. En bra bok som man ibland kanske, eller vi kanske borde gå igenom någon gång, inshallah. Abdul Hakim.
Den där utroparen, heter den någon?
Jag tror han heter Mobellib. Precis, om du skulle be i en bön och ingen gör det och det finns ett behov, du kan ta beslutet att göra det. Men det vanliga är ju att till exempel att imamen kanske utser en person som gör det. Men det är som till exempel händer ibland när vi ber Taraweh. Kommer du ihåg det? Micken stängs av så personen närmast dörren gjorde det. Han tog på sig det här utan att ha blivit utsedd igen. Precis. Om en person kommer till moskén och de ber en annan bön än den han ska be, kanske han är resande eller liknande, varför ska han då ens be med imamen? För att få belöningen av jama, att inte be själv. Det är alltid bättre att be jama än att be själv. Han ska alltid be bönen i ordning. Han kan inte be isha före maghrib. Han ska be den i ordning. Om jag är imam och vi är två och en tredje person kommer, vad gör man då? Vad säger ni? Om två personer ber och en tredje person kommer, hur gör man då?
Man drar på.
Man drar eller visar på att man vill joina och sen ber man bakom imamen så att imamen är framme.
Precis. Man får fixa det. Antingen så går imamen ett steg fram eller personen på höger sida av imamen går ett steg bak. Det kan alltså, imamen står ju kanske 2 meter från väggen. Kan han inte ta ett steg fram? Då måste personen ta ett steg bak. Men även om hypotetiskt alla skulle stå på en rad, alltså den tredje personen ställer sig på höger sida av ma'mum, så är bönen ändå korrekt igen. Det är en rekommendation om man är mer än två att imamen då står framför.
På tal om att man ber sig sträcker så. Om man ber hemma och det är inte en plats. Och det borde, man ber med sina systrar, mamma, fru. Om man är några stycken. Måste kvinnorna stå en hel rad bakom? Det räcker bara att de står lite bakom sidan av. Eller det finns ingen plats att ha två rader. Eller tre rader. Så har man imamen längst fram. Om man vänder bakom imamen, måste kvinnorna stå en hel rad bakom eller kan de bara stå lite bakom liksom, åt